Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Previously on Sporthuset.
Mest exklusiva räkan i hela världen finns samlad på en och samma smörgås på Arlanda flygplats. Och här kommer Magdalena upp på skjutvallen. Boom! Träff! 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 Boom! Träff! Boom! Vad tippar ni inför? Det här är ju kul.
Jag tror inte det räcker till svensk seger utan 1-1.
Jag tror matchen kommer sluta 0-0 och det är ett bra resultat för Sverige.
1-6.
1-6.
Så heter podcasten Sporthuset som kommer ut varje torsdag. Avsnitt nummer...
Snart är det 60. Det kan vara 57, 58, 59. Där
58, säger jag då.
Ja, okay.
58 avsnittet. Och 58. Väldigt speciellt idag. Jag måste gå bort och ge Jensen en kram. Du får ta över, Lasse.
Ja. Jensen tillbaka.
Ja, vi ses nämligen och nu kramas de här. Och hundarna kastas undan. Det är en vansinnig dramatik just nu faktiskt. Och
hunden kommer trappad på.
Vi ses igen. Vi ses igen alltså i vårt sporthus. Det var länge sedan alla var samlade runt samma bord. Men det är faktiskt fakta idag.
Mm. Ja, hoppas det gick bra med Torres där. Tycker jag touchade vid hans tass där. Men den högerfoten vill man ju inte.
Nej, Torres och Smilla är med också, hundarna. Så det är fullt pådrag här idag.
Men det är högtidligt därför att du har ju flyttat. Eller ja, du har inte flyttat, men
nästan ändå.
Nästan, ja. Har inte varit
halvvägs flyttat i varje fall. Jag är fortfarande inneboende hos vänner där nere som jag verkligen testar vänskapen, vad vänskapsbanden håller till. Och så sedan så är min fru ännu inte nere där, Katarina. Hon kommer här i slutet av september månad. Så då blir vi hela som familjen och då räknar jag mig som helt Malmöbo också.
Vi såg ju Jens och jag efter matchen mellan Malmö FF och IFK Göteborg som jag jobbade på och som du... Jag vet inte vad du gör riktigt, men du läktar coachar eller något. Mm. Jäkla snygg i Sweden var du där, kom Malmö FF-märke på alltihopa. Men efter matchen så kom du cyklande förbi hotellet där jag bodde. Och då berättade du att när du åker upp till Stockholm nu så blev det lite missöde. För att då visade du sig att din fru åker ner till Malmö parallellt. Så ni missar varandra trots att ni hade chansen att ses. Det är lite Jens-planering måste jag säga.
Snöpligt. Alltså,
grejen du ser verkligen ledsen ut när jag berättar det här. Så det var ju kanske...
Jo, men grejen är den att jag lämpar över ganska mycket på Katti. Alltså flyttar, alla som har flyttat några gånger vet ju hur mycket det är och som ska sorteras, som ska väljas ut, som ska packas ner, som ska roddas där och roddas där. Och så parallellt med att hon gör avslut och gör överlämning på sitt jobb då, som hon tar tjänstledigt ifrån, så har hon helsike massa att göra. Och de signalerna har gått tydligt ner till Malmö. Och då tänkte jag så här, nu ska jag överraska henne och komma upp när det blir en liten lucka här, en träningsledig dag, och hjälpa till. Så jag är glad i hågen, boka biljett och säger jag kommer upp. Och så,
men Jens.
Jag åker ner till Malmö då.
Va?
Ja, så alldeles samtidigt som jag åker upp så åker hon bokstavligen ner och med flyget, hon med tåget. Och så sedan så när jag åker ner till Malmö igen så åker hon upp till Stockholm. Så det är liksom en dag i den Fjällström ska vara där.
Ja. Sånt kan hända.
Men den här matchen då, det var, ni var ju på den båda två. Det är intressant att höra ur varsin synvinkel. Ni jobbar ju med lite olika saker numera. Alltså jag menar stormatchen, de två främsta lagen i svenska fotbollshistoriens
Malmö FF. Det hade vibbar tycker jag utav när fotbollen är riktigt stark och riktigt stor. Jag tycker att en av de största matcherna jag har sett och upplevt på Swedbankstadion är den här 15 september. var väl 2010, Malmö FF Helsingborg. När de båda var i topp i ligan och den matchen kom att spela stor betydelse och avgjorde i princip också kampen om SM-guldet. Det var ju då vi kallade SM-striden för skånsk mästerskap. HIF var ju mycket bra i den här perioden. Men det var en höstmatch. Det var en höstmatch. Det var dagg och det var ju sommar. Det var ju 24 grader när de hade avspark. Det var ju liksom känslan av ett sommarmöte i någon mening. Men det är ett gigantmöte, mycket tungt. Och Swedbankstadion är skarp. Det blir en sån atmosfär. Det blir som... Vad är det, i Dortmund man kallar det för fotbollens operahus, tror jag. I Dortmund när man liksom för sångens skull. Och Swedbankstadion har den kraften och effekten. Även för det var bara knappt 1000 åskådare där i blåvita klacken. Men de hördes också kraftigt. Så att det är en jädra bra resonans i lådan där.
Och det är ju speciella matcher de här när Malmö FF och IFK Göteborg möts. Det känner man otroligt tydligt. För att man vet liksom att det är de två klubbar som har varit mest framgångsrika i historien och som har kunnat hävda sig bäst internationellt också. Så det blir ju på någon vänster en väldigt tydlig rivalitet. Och jag kände det bara i mina förberedelser inför för den matchen. När jag till exempel skulle presentera IFK Göteborg som lag och så la jag nog dubbelt så mycket tid på den matchen och på den presentationen som på någon av dem tidigare. Och jag tror att det är väldigt mycket så som andra förbereder sig också.
Det är lite som i sändningarna också ju faktiskt, när det är den här typen av matcher.
Ja, så. Och det är, man vill inte gå fel vid det tillfället. Man vill inte gå fel någon gång, men då liksom, vill man verkligen ha gjort allt. Och jag tror vi hade 5-6 spelare som fick krampkänning under den matchen. Och jag tror faktiskt att det kan ha en koppling till den liksom, det är en speciell anspänning och du går och bränner lite energi även om du tänker, jag ska inte tänka på matchen för det är lätt liksom, när man börjar tänka på matchen så vevar man runt det hela och så stiger pulsen och så ser han så adrenalin på slaget liksom där 10 timmar innan det behöver vara där och då är det lätt att man bränner lite extra energi, så de där matcherna betyder så otroligt mycket. Och då kan man säga, det var ju ett lite kritiskt skede i den här matchen. Göteborg kvitterar till 1-1. Har en ganska bra period i den där matchen när och känslan blir lite så här, är den här matchen på väg att glida oss ur händerna? Och i de där kritiska perioderna, det är då man vill att laget ska respondera, att det ska komma någonting. Och när det då kommer de två målen där, så är det precis det kvitto som man önskar sig. Och nästan de godaste segrarna när det betyder så mycket. Det är ett kritiskt skede. Jag brukar tänka på Novak Djokovic och tennis till exempel. Ska man titta många matcher som Djokovic spelar, så vinner nog motståndarna nästan lika många bollar som Djokovic vinner. Men vem vinner de avgörande bollarna? Vem vinner när det är det kritiska skedet? Vem är bra i de kritiska skedena? Och det svaret fick vi i den här stora, stora matchen, klassikermötet.
Lite symptomatiskt tycker jag för IFK säsong också, att de inte riktigt räcker hela vägen i någon mening. Det var ju så här också. Men de var bättre tycker jag, och vi tyckte det i vår kommentering, Jon Persson och jag, att IFK Göteborg var bättre i andra halvlek där från 1-1 och framåt. Men det är många dråpligheter och det är många rubriker i sådana här matcher. Jag menar, det var 2 mål från Marcus Rosenberg som är så extremt illa omtyckt av alla andra lag och alla andra klubbars fans i toppen. Men på motsvarande sätt extremt älskad i Malmö. Alexander Jeremejeff med Örgryte som moderklubb. Talar klingande göteborgska, var ju Kungsbacka, han var ju den sån här tidigare. Från Häcken då, som får bli hjälte i den här matchen. Safari får rätt kort utvisad, ett droppigt självmål. Där man nickar Arnason i ryggen på egen spelare, var väl Jeremejeff det. Flera situationer, straff eller inte, varning eller inte. Alltså, som det ska vara efter de här stora matcherna. Häftigt.
Jag har språkfråga till dig, Lasse, också. När Malmö vann den här matchen mot IF Göteborg, behöll de serieledningen eller återtog de serieledningen? Det är, frågan kommer från Pablo Flores Erpel. Jag ska utveckla om en stund, men vad anser du?
Ja, både och ju svaret. Men tidigare var det ju så att då publicerades ju nästan serietabellen i tidningen efter varje omgång. Och då var det ju mycket lättare att hålla isär det, därför att då var det idag publiceras ju serietabellen löpande under spelets gång. Så är det en match på lördagen, så är det en uppdaterad tabell som ligger på apparna man har hela tiden. Så att förutsättningen var ju att det var ju IFK Norrköping som ledde serien när avspark var på Swedbankstadion. Och Malmö var då tvungna att vinna för att vara serieledare efter omgången. Så det beror alldeles på hur man ser det. Men att leva i förnekelse och säga så här att nej, de här matcherna som har spelats tidigare, jag läser inte resultaten, utan jag öppnar det som vore en julkalender, luckan, och tittar på först när alla har spelat, så vi ser hur omgången och tabellen ser ut. Det tycker jag vore fel. Och jag delar inte uppfattningen att man ska Alltså, jag tycker match för match, jag menar det är till och med så under söndag med två olika starttider, så är det ju så att det laget som spelar klockan 15 kan ju då gå upp i serieledning, och så kan det laget som är 17.30 återta den.
Vi brukar ju dessutom, nu säger jag vi eftersom jag sitter tillsammans med er här nu.
Du hoppar lite dit vi.
Faktiskt. Tabellen brukar ju ändras under matchens gång också. Så har man nu ligger de trea, nu ligger de ett. Men det jag tänker på, det finns ju en tabell som jag tycker är ganska intressant när man summerar en säsong till exempel, och det är ju att se hur laget har vandrat. Hur många omgångar har det här laget ledit? Lätt, vad heter det? Lätt.
Men då är det, då är det ju omgångsvis.
Då är det ju omgångsvis. Ja. Så att i vissa fall så tycker jag att han har helt rätt och att man resonerar så. Och så sedan så är det ju trots allt live och olika speltider som har fött att det kan hända saker även inom en omgång.
Det som han skriver, Pablo, det är enligt min uppfattning, den kanske förstått den här diskussionen, så bestäms en serieledning efter en fullständig omgång. Som Malmö leder tabellen före Norrköping med en poäng innan förestående omgång, och Norrköping spelar i omgången före Malmö som nu var fallet. Så om de vinner där så har de inte övertagit ledningen som han anser det, utan det handlar helt enkelt om att man ska jobba med fulla omgångar.
Men då hamnar han ju i ett läge där vi har en sån här situation som var i mötet på Gamla Ullevi med knallskottet och utredningen och överklagande och beslut och annat. Då hamnar man i ett läge av att kanske spela tre omgångar utan serieledare då.
Han menade i det fallet att då var det okej.
Han pratade om såna, den typen av undantag som...
Men jag förstår vad han menar. Men alltså, det finns ju en språklighet i det här och en riktighet i det om man ska vara formellt korrekt. Men det finns ju också en begriplighetsfaktor.
Det är ju som det här seriefinal till exempel.
Exakt vad jag tänkte på.
Det är ju ett uttryck som, om man kollar med språkvårdarna på Sveriges Radio, så är det ju helt felaktigt. För en final, så som den kommer från latinet, det själva uttrycket, så är ju det någonting som sker, det sista som händer, en final. Så man kan aldrig vara en seriefinal i serien tidigt, utan det är någonting som sker på slutet. Ja, så man kan inte säga seriefinal, men det är ju så etablerat. Så det säger ju folk, begriplighetsaspekten är ju hög ändå, eller hur? Då vet man att det är okej, det är ettan mot tvåan.
Fast jag ska säga, jag undviker faktiskt att använda uttrycket seriefinal. Ja. Så att ur det perspektivet, Pablo heter han va? Ja. Så ger jag honom rätt i det här. Och då ska man, men det är också ett sätt att öka dramatiken i en match. Nämligen att när IFK Göteborg, för Malmö gjorde ju 1-0, IFK Göteborg kvitterade 1-1, då är ju den självklara delen av nyansättning i matchen att ge den färg, att det sprakar lite till och blir lite mer dramatiskt, det är ju att nu är Norrköping återigen serieledare. Men jag menar, då ska man ju säga att just nu toppar Norrköping tabellen. Det är ju mer språkligt korrekt att uttrycka sig på det viset, för det gör de ju faktiskt då i väntan på att det skulle spelas klart där. Och jag menar, alla som håller på IFK Norrköping som följde matchen, det var nog några stycken. De satt ju helt intensivt på IFK Göteborg givetvis.
Men du får köra så här Mats Strandberg-dramaturgi, att man spetsar allting till max. Han var ju oerhört skicklig på det. Han gjorde tennismatchen och sa så här: om Villander nu inte tar det här gemet så är matchen över. Fast det var 3-3 i första set.
Liten setboll.
Villander måste klistra sig fast vid setet, annars är kvällen slut.
Vid 2-2 breakboll emot sig, så är det liten setboll för kroaten, eller vad det var de hette.
Högt i tak i sporthuset.
Tillfället när vi lyfter ämnen som vi tycker är intressanta. Allt är välkommet in, och jag förstår att både Lasse och Tommy har varsitt ämne idag. Jag tänker avvakta lite grann och så hänger jag på era. Jag ska ju kärleksbomba lite senare och ladda för det.
Den heter Rätt, den här.
Lasse, varsågod. Det är en minut från och med nu.
Svenska hockeyligan startar i dagarna, och jag gläds åt alla de steg SHL tar som utvecklar sporten. Bland det senaste, domarcoacher som inte varit domare själva. Tidigare storspelaren Magnus Johansson, SM-guld och VM-guld i sin meritförteckning, är en av dessa. Hans Särkijärvi, mångårig tränare och coach med dubbla SM-guld som spelare från 80-talet, är den andra. Vid sidan av två stycken tidigare elitdomare så ska Mange och Säcken coacha dem i randigt. Syftet är att förbättra domarskapet. I min bok är det helt rätt att använda spelare och tränare för att utveckla domarna. Att såväl Johansson som Särkijärvi relativt nyligen slutat är en styrka. Den aktuella känslan från där det händer på riktigt finns hos dem som nyss var där. Dessutom, andra elitidrotter har massor att lära efter hur eliten utvecklas i den svenska hockeyligan. Systemet med anmälningar, till exempel blicksnabba och rättssäkra, det hävdar jag bestämt. Beslut är snudd enastående bra. Svenska hockeyligan är på väg säsongen 16-17, och den valda vägen är rätt.
Sådana som sitter på positioner som är på yppersta toppen, vilket ju de här hockeydomarna gör Så i regel så finns det ju så få bollplank och det finns ett stort behov, tror jag, av att få just coaching. Jag tycker det är väldigt intressant att välkomna in spelarperspektivet på det hela. För sen tidigare så finns det ju domarkontrollanter av olika slag som säkerligen ger feedback till dem och sådär. Men att också få det från spelare och få spelarperspektivet tycker jag är ett jättebra, mycket bra initiativ. Gillar jag verkligen.
Och det kunde uppmuntras i flera idrotter att bjuda in de som har varit på, så att säga, de som domarna har granskat. Mm. Att hjälpa till. För det handlar om att utveckla domarskapet. Det är ju det som är grejen här. Det handlar om att utveckla domarskap.
Ja, de blir ju dessutom en länk, tycker jag. De här Mange och Säcken, det blir ju som en länk till idrottarna och coacherna. Mm. Vilket innebär att jag tror att de kan överbrygga en del av det, den distans som kan finnas mellan spelare och domare eller mellan tränare och domare på ett jättebra sätt.
Är inte skönt med Säcken förresten? Va? Det är smeknamnet. Jag tycker det är härligt. Mange på Magnus är väl så här. Men det, jag tycker vi skulle må bra utav att få ännu fler smeknamn på lirarna som det var förr. Vi har snackat om någon gång förr.
Säcken är ju sånt där klassiskt. Alltså, Mange är ju bara... Mm. Men det är ju en förkortning av...
Annars är det så kul man lyssnar på lokalradion genom åren. Så kan det ju låta så här ibland. Apropå att smeknamn ibland är lite... exkluderande mot de som inte kan det laget. Då är det så här, Challe till Mange, släpper till Mankan, tillbaka till Säcken, Säcken till Lilja, Janne och så bryter motståndaren nummer 38
är Pettersson. Skvärtan att ta pucken.
Det kan vara lite, kan halta lite där.
Men Säcken säger man ju verkligen, jag kommer ihåg, han har fått lämna, vilken var det, Linköping han fick lämna? Han fick i alla fall sparken från en klubb och var borta från hockeyn ett tag innan han kom tillbaka som juniortränare i Djurgården, tror jag.
Du träffade honom på tunnelbanan.
Ja visst, ja. Precis. Och på tunnelbanan när jag stod där och skulle åka och njuta av en fläsk med löksås på tändstopet eller något. Jag hade inte bilen, för det blir väl en pilsner till om man har lite tur. Så ser jag ju, där sitter Hans Erkjäve med, visade sig hans fru, det visste jag inte om, men ändå. Och jag säger precis det där, liksom bara ryggradsbetonelse. Nej men, tjena Säcken, säger jag till honom. Och han skiner upp och hälsar på mig då. Nu kan han kalla mig för Hösäck om han vill i och för sig. Men så tjena Lasse, sa. Så snackade vi lite då under den tidsperioden. Men då var han ledig vid det läget. Men det är så kul, tycker jag, när det blir.
Hade vi inte kunnat passa på att vända oss till våra kära podcastlyssnare och höra vilka de tycker är de bästa smeknamnen?
Bra. Mm.
Och inte minst lite grann originellaste.
Vadå, i hockeyn överhuvudtaget? Eller?
Jag tycker hockeyn och fotbollen och idrotten generellt sett. Det bör vara numera aktiva. Mm. Det hade varit lite kul att göra en lista, de fem i topp eller något i den stilen.
Det var ju bättre förra, Storstöven och Lillstöven.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Men alltså, då pratar vi alltså om sporthuset sporthuset@houseofsports.se. Eller @sporthuset på Twitter.
Så bra, du lärde mig mer
om det. Missade ni adressen? Backa och lyssna igen. Mm.
Den kan du ta, det, för att det finns ju dessutom en sån här knapp där man kan då bara tillbaka 15 sekunder. Det är otroligt smidigt ju. Mm.
Nu ska vi inte göra så stor grej av min tyckare, för jag hänger bara på här. Det är ju verkligen samma ämne. Och ett problem då, vi har precis hyllat för Svenska Hockeyligan, men de har ett problem, och det är det här. Hockeyklubbarnas svaga marknadsföring.
Det är lite kul faktiskt. Uh-huh. Svenska Hockeyligan har ett problem, klubbarna.
Ja, det är faktiskt så. Det är faktiskt så.
Det var ju synd.
Jo, men det är faktiskt så. De har en oerhört tydlig idé i toppen på Svenska Hockeyligan, men det gäller ju också att företrädarna och de som talar åt dem gör det bra. Och då tänker jag så här.
Vet du vad? Mm. Det känns som att vi går mot hockeytiden. Mm. Helt plötsligt liksom succesiber här. Ja. Vi glider över mot hockey. Jag har ett tidtagarur här som jag startar, likt jag gjorde med Lasse. 60 sekunder.
Du ikläder verkligen domarrollen på ett snyggt sätt, tycker jag. Jag måste säga det.
Där tog du två sekunder av Tom. Ja, det här är inte bra.
Jag vill varna för att efter att min grej går, då kommer det specialare efteråt.
Okay.
I varje företag eller organisation så vill man såklart få ut sitt budskap kring varför just din produkt eller tjänst eller verksamhet är unik i sitt slag och därmed lockande för kunder. Och SHL, Svenska Hockeyligan, försöker jobba hårt med sin produkt, gör det bra, har ett företagstänk för att locka så många åskådare och supportrar som möjligt, men tyvärr har de problem med att få ut budskapet när chansen verkligen ges. Som på upptaktsträffen inför säsongen med all media på plats. Det var alltså en monoton matta av tränare som rabblade exakt samma spelidé som de andra klubbarna står för. Här fanns verkligen chansen att presentera något spännande och unikt, men det missades fullständigt. Åka skridskor. Helt fantasilöst, strömlinjeformat. Men jag tycker egentligen inte att tränarna ska lastas, utan klubbarnas otillräckliga mediekompetens. Eller möjligen ambitioner till att få ett spetsigt budskap. För så här kan det väl inte låta.
Jag gillar att man ska åka skridsko och sätta press på motståndarna naturligtvis. Så.
Vi försöker åka mycket skridsko, både med puck och utan puck. Och givetvis vara kreativ, nu kan man vara kreativ.
Om man ska vara bra i den här ligan måste alla lag kunna åka skridsko. Det är hela grejen i ligan. Så att ett Djurgården som åker skridsko, det kommer man säga. Sen kommer man ju, lite som någon annan coach var inne på, se lite olika detaljer mellan lag. Men i den här ligan, åker man inte skridsko, så tror jag att det blir problem.
Snabbare spelvändningar, mera rörelse i våran offensiv, både i från bakplan genom mittzon, men också i anfallszon.
Vi kommer skruva lite grann i detaljer, men i det stora hela så kommer vi inte ändra jättemycket i spelet, men vi kommer skruva på lite grann.
Nej, vi gör små förändringar hela tiden, ska jag säga. Vår filosofi, vi kommer inte stå och vicka på rumpan i mittzon, utan vi kör och vi åker skridskor. Men
vi vill åka mycket mer skridskor. Vi vill vara mycket mer, vara i förarsätet, och att lagen ska rätta sig efter oss. Så att det kommer vara en väldigt stor skillnad på sättet vi spelar i år mot förra året.
Det tycker jag är härligt, att de ska börja åka skridskor i år. Leffe Karlsson i Färjestad.
Det blir en väldigt stor skillnad.
Alltså, det här är ju kolossalt roligt. Men det är ju starka profiler vi hör här. Genomgående är det ju så profilstarkt på tränarsidan. Alltså, det är ju kul människor, många av de här. Och det är klart att när de lyckas paketera sig som stentråkiga, då blir det en aning överraskande faktiskt. Men en stor förändring på oss med fjol att åka skridskor i år.
Det känns
som att springa på fotbollsplan.
Det känns ju som ett ruskigt smashläge för någon som höll i den här upptaktsträffen, att bara fylla på med hur.
Ja.
Hur. För det är den frågan man skulle vilja ha svar på. På vilket sätt ska ni göra det? Åka skridskor. Jag kan tänka mig att det kan vara sådär, så att man i den situationen, ett, vill tränaren inte blotta sig. Det vill säga lägga ut sin spelidé fullt ut där. Det tycker jag är ett feltänk. Det tycker jag att man har mer att vinna på.
Jag tror man, två, jag tror man glömmer bort
vem man pratar till. Det vill säga, jag tror inte man ser att man pratar till någon överhuvudtaget.
Ja, de ser möjligen Björn Oldén och Sanny Lindström som står där, men inte så mycket mer än så.
Ja.
Eller?
Istället för att se vidare, och vilka är det som det här kommer att nå ut till, och vilka skulle man egentligen vilja förse med intressant information som gör att de tycker det är ännu intressantare att följa oss som lag den här säsongen. Sen tredje grejen tror jag att man kan vara orolig att man får det här i nacken som tränare. Det vill säga, om du har haft stora ambitioner och du har visat en tydlighet, och så känner du efter ett tag att du kanske känner nöd och tvungen till att göra på ett annat sätt. Så liksom riskerar du, aha, det här sa du på upptaktsträffen i den delen i hela, och får den i nacken där. Men det tycker jag liksom är ett pris man får vara beredd att betala.
Men till och med den som liksom säger på upptaktsträffen att jaha, jag hör att Färjestad ska börja åka skridskor, ja, det förklarar ju varför ni inte har vunnit på x antal år. Den som säger det får ju det sånt här Djurgårdshånet mot Färjestad, och om det nu var en Djurgårdstränare Olsson som hade sagt det, jag hittar ju bara på här som ni förstår, men ändå. Så det är klart att de vågar ju nästan inte sticka ut, för det smäller ju direkt så att säga. Men jag håller med om det som är ingången i det, nämligen att marknadsavdelningen ska ju såklart säga till sin coach som är så här: vi ska fylla de fem första hemmamatcherna. Och det är ditt jobb på upptaktsträffen att tala direkt till publiken, så vi fyller arenan.
Exakt.
Och så säga det, att det är klart som fan, jag hör att mina kollegor säger att vi ska åka skridskor. Det är väl fan klart att man åker skridskor när man spelar hockey. Men när ni ser oss, då kommer det vara pang, boom, tjoff, och det kommer vara det. Och vi har ett nytt lotteri ute i världen. Du köper en lott för 1500 spänn så kan du vinna hela världen. Och du får besök av Donald Trump och Hillary Clinton. Hon kommer dessutom vara där och tala om hur hon mår. Alltså, ge mer, bjud mer, bjud in och öppna den delen. Och jag tror här har hockeyliga någonting, därför att de skulle kunna ta klubbarna rejält ett krafttag om dem och säga, vi vill inte höra att ni åker skridskor, vi vill inte höra att ni ska vinna närkampen, är det jag som slår i bordet. Men är ni med? Nej. Det skulle de kunna bjuda in.
Kan det vara så att hockeyn är avsaknad lite? Det blir ju så lätt, nu blir det många som blir irriterade, men sluta rasa, ingen fara. Man jämför fotboll och hockey och så. Italien har ju med sitt sätt att resonera kring fotbollen, liksom det taktiska i det hela, har ju egentligen gjort taktik till någonting vackert. Att vara ett taktiskt geni inom fotbollen är ju liksom plus, 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 plus. Men kan det vara så där i hockeyn, så diskuterar man inte taktik på det sättet, utan det är mer farten, intensiteten och de delarna man lyfter fram som de viktigaste verktygen, fastän jag som själv har varit ute på en hockeyrink rätt ofta vet, och när jag var och besökte Djurgården Hockey här under förra säsongen för att bara se hur jobbar en hockeyklubb, för att kunna jämföra det hur jobbar man med fotbollen, så blev jag blev positivt överraskad hur mycket de jobbade med sin spelidé och hur tydlig den var och hur faktiskt relativt detaljerad att kunna, man kan lägga en flipphook ut i mitt zon. Det är ungefär som att sätta ett långt uppspel på chans till forward. Eller man kan spela sig ur egen zon genom att sätta pucken in till center som sen sätter diagonalt över. Det är precis som man resonerar med fotbollen också. Så det finns ju många fler dimensioner som de här tränarna skulle kunna lyfta fram. Och jag undrar, är det inte fint att göra det i hockey?
Och det blir som att det blir lite fördummande kring hockeyn. För jag har spelat hockey och fotboll upp på ungefär samma nivå. Jag tycker det är alltså väldigt liknande.
Tror du var medeldistanslöpare?
Ja, men det var ju sen när jag blev lite... Det var på slutkanten av min juniorkarriär. Men i alla fall, så tycker inte jag att fotboll är ett dugg mer avancerat än hockey. Men med den här typen av monoton matta som jag kallar det för utav åka skridskor, så blir det ju lätt att man ser ner på ishockeyn som någonting ganska primitivt.
Jag sa ju det till Leffe Bork, som ju är förbundskapten för Damkronan numera, att det måste vara otroligt lätt att vara hockeytränare. Därför att det är bara att säga så här, vinn närkamperna, upp till röd, lägg pucken djupt och så åk. Det är vad alla säger. Mm. Vad ska ni göra inför tredje? Ni ligger under med 1-3. Ja, upp till röd och kör och åk skridskor och så. Och då sa han så här, oj, vad fel du har, sa han, Borken. Mm. Och då gick han igenom, liksom, vad är... Han tog hockeyskenan, denna slipade, silvassa, som ska ut på is i extremt högt tempo. Mm. Det är inte nog att du ska hålla balansen och åka och riktningsförändringar. Nej, men det är ju inte det.
Utan
det
är därför de lyfter det här så ofta.
Det går ju så,
det är så svårt att få på skenorna. Det måste du trycka på. Åk skridskor, grabbar. Förtusa inte lädret. Skridskorna.
Det är det som är grejen. När skenan lossnar blir det alltid bra bilder. Men alltså, och så gick jag, hur fort det går och vad man ska göra, och då lägga det här till det, hur man ska uppträda mot sin spelidé och hur man flippar pucken och så vidare. Och så vidare. Så han hade ju en utläggning på som bättre beskrev över att hockeyn är rätt invecklad.
Mm, och jag pratade med Leif om det ibland när vi körde program och sa det, att jag tycker att de misslyckas med att kommunicera det. Men tillbaka till det här med klubbarna. Johanna Hemming på Svenska Hockeyligan, hon är ju mediaansvarig, väldigt proffsig. Oerhört proffs, måste jag säga. Hon gör ett kanonjobb. Hon måste ju slita sitt hår när hon sitter där i lokalen och hör det här. Att det är så dåligt planlagt utav klubbarna. Att det är så här, vår agenda är det här. Men kan man se framför sig ett politiskt parti som får den här möjligheten, eller ett företag som inte tar chansen och säger så här, vi ska trycka stenhårt. Det här är vår vinkel på det här. Mm. Vad de än frågar om, så ska vi leda in på den grejen hela tiden. För att alla ska komma ihåg oss inför kommande säsong för att sälja mer biljetter.
Vet du vad hon, Johanna Hemming, borde göra inför varje sån upptaktsträff? Och det kan ju man göra inom upptaktsträff inom alla sporter. Egentligen, låta varje klubb ta fram en payoff. Mm. En slogan. Mm. Vad är vi för någonting? Det skulle klubbarna må bra av. Och det skulle dessutom göra att det blir mycket större tydlighet i det. Och vilket företag gör inte det? Vilken kommun gör inte
exakt
det? Vilket,
Säffle, mer än en kopp kaffe.
Ja, just, alla har ju sådana här slogans.
Ja.
Enköping, Sveriges närmaste stad.
Det är inte bra här, men det är väldigt bra nära oss och kommer bo hos oss.
Ja, nej, men Kent Johansson, Anders Eldebrink, Robert Olsson, Skugga Nilsson, Roger Rönnberg, Fredrik Öberg och Leif Karlsson, de var inne på en liknande sak, nämligen att vi ska åka skridskor, och vi har inte så mycket mer att berätta egentligen om vår idé.
Nanne Bergstrand lyfte ju för 1,5 år sedan ungefär egentligen en sån här tydlighet som ju egentligen landade väldigt bra in. Han sa ju nämligen, vi ska spela allsvenskans temporikaste fotboll.
Mm, exakt.
Det lyfte ju han fram.
Den sattes ju rätt bra.
Den sattes ju så inåt helsike. Vilket egentligen var, tycker jag, ett utmärkt sätt att göra på.
Men en annan sak som Nanne var inne på, som var väldigt mycket på den upptaktsträffen också, vi har tränat hårdare än någonsin. Det sa ju många. Det skulle jag också kunna ut ett svep på. Men vad är det? Det är samma sak där. Hur? Mm. Alla säger bara att vi tränar fruktansvärt mycket. Utan
man måste göra något.
Jo, men där måste man ju då också, samma sak där tänker jag, att förtydliga det. Mm. Vi har gjort en unik grej här. Det har gått till så här och så här och så här. Smack, smack, smack. Men nu säger alla att vi tränar fruktansvärt mycket. Det är heldagar alltså. Oj vad vi kör.
Då blir man törstig, därför det öppnar man dricka.
Inte öl nu igen.
Nej, du tjänar det. Här är mineralvatten från välkylt. Mycket bra. Det är ingen sponsring på det här, så jag berättar inte vad jag dricker, men det är gott.
Öppet hus i sporthuset.
Har de hört av sig, de här tåggänget där?
Ja, jösses ja.
Har de?
Ja! Ja, jösses ja. Ja.
Är SJ som kontrar, eller ja, är det MAR eller MAR, eller vad heter de nu, de här andra varianterna? Berätta.
Ska alltså, vi berätta bakgrunden?
Det här har inte jag hört alls.
Ja, jag har alltså fått ett brev, ett personligt brev, i min brevlåda. Hem, från MTR.
MTR,
med alltså. Ett personligt brev från vår lokförare där, ja, som säger, och det här exkluderar dig Jens, det här är lite kul. Han säger att...
Varför är det
du,
kul?
Jo, därför att han håller på IFK Norrköping.
Okay.
Om mitt Norrköping vinner, då kan du också få det här. Annars har du och jag, Tommy, fått varsin tur och returbiljett i Göteborg, mm, i första primaklass. Den hette Plus och det var det var. Och vi får komma fram i kabinen och prata med lokföraren också. Som kabin heter kanske. Men som sitter längst fram då uppe och kör tåget där. Så får vi en svindlande upplevelse. Och vinner Norrköping Allsvenskan före Malmö, får du också ett par biljetter. Men detta måste ju betecknas som en muta, ja, av något sätt. Så att vi måste på något sätt hantera detta under tankeparaplyt för nästa vecka. Om vi ska låta ut det här eller hur vi ska göra.
Daniel Eriksson, ja.
Just det, så var det, mm, så var det. Personligt skrivet brev med värdecheckar har vi fått efter det att du, Tommy, var så otroligt positiv till
men du, hans bok. Är det Daniel som har skickat det här hem till dig? Mm. Han, alltså, han borde ju avancera raskt i den där organisationen och gå från lokförare till
marknadsavdelningen
och snart knacka på den där vd-dörren. Också.
Kan vi inte bara få nämna ändå att alltså, 2017, nästa år, så agerar Trafikverket på snabbtågssträckorna i Sverige och på 69 sträckor sänker hastigheten. Därför att det inte är säkert att köra tågen i 200 km i timmen. Det spricker i spåren, kontaktledningarna klarar inte. Kontaktledningarna och elsystem som ska försörja är alltså så gammalt så de nya fräscha tågen kan liksom inte snacka el med de här. Och då får man sänka hastigheten. Nej, men det är ju så sensationellt uselt alltså, som man är på väg. Och, nej, jag tycker det. Åh! Oh. Jag kan passa på att säga en annan sak. 235 bagis var det ju för den här räkmackan. Vi snackade om den förra veckan. Ja. Nu pröjsade jag på Scandic Triangeln i Malmö efter mötet mellan Malmö FF och Göteborg. 195 kronor för en räksmörgås, förstår ni, som var av det absolut mest dignande slaget. Det var lax på den, det var sån här härligt rom och det var räkor av exklusiv sort. Den räkmackan borde ju sett mot bakgrund av konkurrensen kosta i storleksordningen 600 spänn.
Men det kom meddelande till dig på Twitter här på @sporthuset och ifrån en lyssnare som och hade uppfattat att han hittat en ännu billigare räkmacka och skickat en bild på det. Från Terminal 4 kunde jag rekommendera. Att Terminal 4, det är där det hände vad det gäller billigare räkmackor. Alltså det var Niklas Jonsson. Räksmörgås med handskalade räkor. 169 kronor.
Ja, det är briljant.
Känner du igen den, Lasse?
Oj, vad är det du har där?
Den bilden.
Ja, men där är det ju. Där är den. Där är den. Där är den.
Vilken var det?
235 spänn. Du har hittat den. Det är ju helt vansinnigt alltså.
Jag kom ju till Arlanda igår. Jag kunde inte hålla mig från att gå förbi och se. Finns den här räkan på riktigt? Och banne mig, låg den inte där och gojsade till sig lite majonnäs, ja, ja, med en prislapp på 235 vid sidan
av. Och förbereder sig för sin sånginsats, för något extra gör ju den räkan garanterat.
Men vad hände på Terminal 4 där med 169?
Får du börja flyga British Airways? Eller?
Nej, men det är ju inrikes. Ja. Ja. Den kan du njuta av när du åker tillbaka till Malmö.
Men verkligen, jag flyger tyvärr utrikes till Kastrup.
Okej. Okay.
Det blir 235.
Jag tar fram ikväll kreditkortet. Och om du skulle ha någon dricka till
men,
det där.
Men ser du hur ensam den är, den där mackan? Den är väldigt exklusiv. Det finns bara en på en fin disk här som hade haft plats för 15 stycken räkmackor. Det är nog inte sån hård åtgång på dem där, tror du det?
Nej, det skulle vara en sensation om de har sålt 14 stycken för det priset. Det måste jag faktiskt säga.
La Casa Deportiva con Jens Lasse y Tommy.
Jag saknar den där Le Jean.
Le Jean.
Jens.
Och den försvunnit. Det är många som är laddade för World Cup som börjar nu. Och de tyckte att vi var tuffa mot World Cup-upplägget, Jens. Framförallt du och jag senast. Det har kommit in en hel del mejl. Men jag tycker liksom, när man börjar läsa, efter att ha läst rubriken på mejlen och de första meningarna, där de säger att vi är ute och cyklar. Mm. Så ju längre man kommer så känner man att vi är ganska överens.
Men verkligen.
Eller?
Ja.
Som till exempel här då ifrån Mats Wilhelmsson att härlig podd, men i World Cup of Hockey är ni tyvärr på läktaren. I rubriken. Ishockey på elitnivå är business även i Sverige och även av många av oss har en nostalgisk förnimmelse av folkrörelseidrott och spelare som stannade i samma klubb hela karriären. Men vi måste komma ihåg, förstå och acceptera att nordamerikanska proffsligor 100% business. Det är ofta snack om franchise än om klubb och spelare är assets, alltså tillgångar som tradas hit och dit, även om det finns spelare som är trogna sina klubbar hela karriärer. Och när nu NHL och NHLPA, alltså spelarfacket, ordnar World Cup så är det av tre anledningar: att tjäna pengar, marknadsföring av NHL och att Kanada och USA ska mötas i finalen. Så jag märker, ju mer jag läser det här, desto mer likt är det vi pratar om faktiskt. Med tanke på pengar och marknadsföring så går det inte att plocka med Slovakien och Tyskland eller några andra skallade B-nationer. Dels för att publiken skulle stanna hemma, det här var du inne på Lasse också, dels för att de skulle vara helt chanslösa mot de andra lagen. Turneringen skulle tappa kvalitet och bredd. Europalaget då, det lag som man har konstruerat här då med spelare från andra nationer än Tjeckien, Ryssland och Sverige och Finland, känns lite konstgjort, säger han, men det innehåller spelare som är bekanta för publiken på plats och framför tv-apparaterna. Och junisarna då från USA och Kanada som ska spela U23-laget var han skeptisk till för början, men det ska bli underhållande att se dem åka åttor runt USAs backar när de skickar ut Tortorellas dinosaurier i kvartsfinalen. Jag tror att kidsen kan bli den stora underhållningen i den här turneringen och spela framtidens ishockey. Och att det här kan bli den vassaste nationsturneringen på länge. Det kommer dröja länge till nästa gång, och det var du inne på Lasse också. Han skulle bli förvånad om NHL släpper spelare till Sydkorea OS, eftersom det kommer vara skyhöga försäkringspremier, värdelösa tv-tider i Nordamerika och skaderisken gör att det är problematiskt då med vinter-OS. Och det här blir då kanske sista tillfället på länge att se de allra bästa. Mats Wilhelmsson som skrev det.
Men alltså om Kanada kommer i en final mot Nordamerika Young Stars U23. Kanada mot Nordamerika U23. Alltså hur många kommer sitta uppe på nätet och titta på det här? Alltså visst, man kan vara jättefascinerad av de här NHL-spelarna, men grejen med World Cup of Hockey, det är ju att man vill se Sverige i vårt fall. Och den finska för sig och tjeckerna, de vill ju se sina hockeyhjältar lira tillsammans. Och då mot Kanada eller vad det är för någonting. Därför blir ju det här konstruktionssystemet ur ett sportsligt perspektiv jättekonstigt. Men du sa, det var ju precis alltihopa det där vi sa förut.
Det var det. Och sen var det Dan Ekholm som kallade dig för konservativ fotbollsälskare. Hur kändes det då?
Det kändes lite konstigt. Jag tänkte där, han sa ju att han hade lyssnat på alla våra avsnitt eller något i den stilen, men jag tänkte, undrar om han har gjort det.
Konservativ kan du inte, men fotbollsälskare tycker jag stämmer.
Ja, du är ju en av de mer kreativa fotbollsälskare skulle jag säga. Ja, när det gäller att vilja ändra på fotbollen också.
Jag känner inte riktigt igen mig i hans beskrivning. Men vad var det vi svarade honom ändå?
Vad var huvudinvändningen?
Nej, men han menade ju då att det är typiskt resonemang från konservativa fotbollsälskare att tycka att idrott aldrig ska experimentera och testa nya format, så kan man säga. Våga sig på innovationer, våga testa nytt, utvärdera, justera. Vem vet, kanske får vi se ett otroligt taggat Europalag här i World Cup som går över lik för att slå över övriga lag. Det kanske är just det laget som gör att det blir känslor och fysisk kamp som är huvudingredienser i ishockey.
Men tänk om ett fotbolls-VM skulle innehålla South America Young Stars.
Ja, men jag tycker...
Och ett kombinationslag av Europaspelare som inte har fått plats i sina respektive landslag. Alltså det är ju så långt ifrån.
Men fotbollen är för konservativ, det har vi sagt många gånger.
Oh ja. Men jag tycker det är, att lyfta över som en, och dra det som en parallell, och jag tror jag gjorde det till han som tyckte att jag var konservativ fotbollsälskare, var just att, ja, men säg att Danmark och Holland och Grekland gick inte till fotbolls-EM i somras, men var ett kombinationslag. Alltså det känns ju lika avigt och konstigt det alltså. Så jag tycker det är ett ganska bra...
Jag tar bara tackplocket av dina fotbollstankar. 0-0 ska ge 0 poäng, till exempel.
Brasilianskt tänk.
Har du ju anfört.
Frisparksprejen.
Fria byten eller?
Ja, framförallt.
Effektiv speltid.
Stopptiden, definitivt. Det är ju öppet mål på den ju.
Kortare utvisningar i matchen.
Ja, ett orange kort istället för ett bara gult och rött. Blir liksom för stor skillnad, inte minst när det
sitter inte där du var så förbannat konservativ.
Sluta bakåtsträva det, eller? Eller bakåtsträvare.
Härligt att folk hör av sig också, ja, med åsikter och synpunkter. Jag tycker det är, bra.
Ja, han första där sa ju dessutom nationsturneringen, vilket är jättekul att han kallar det för en nationsturnering när det är North America Young Stars och Team Europe. Ja, det är liksom får några andra begrepp på det.
Apropå vinter-OS 2018, var går det någonstans? Kan du det, Jens?
I Sydkorea, ja, men jag har gjort precis samma.
Vad heter staden som det ska gå i, Lasse? Ja, kom igen.
Det blir inte Pyongyang utan Pyeongchang, eller om det är tvärtom. Jag kan inte detta.
Jag sa ju fel i förra avsnittet, det är Carl Florin som hört av sig. Jag sa nämligen, enligt mig så ska det alltså gå i Nordkorea. Och det är ju inte lämpligt, va, med tanke på deras politiska inställning.
Man skulle säga att det är omöjligt.
Ja, jag sa Pyongyang, men det är Pyeongchang. Så det är en väldigt stor skillnad mellan de två.
Men det är 2018 i alla fall.
Ja. Med eller utan NHL-proffs?
Pyeongchang.
Utan, tror jag.
Hampus hör av sig. Hallå där! Lasse och Tommy, och viss mån Jens, har ju kommenterat folk som har tävlat och mätt sig mot varandra inbördes för att få svar på vem som är bäst. Nu en fråga om er själva. Inom mediebranschen har det ju förekommit snabbprata tävlingar, vet jag. Klabbe av Geijerstam möter Mats Strandberg i TV3 en gång i tiden. Det var en spännande match. Och nu riktar jag mig i första hand till Lasse och Tommy. Vilken referent kommentator har varit snabbast i Sverige vad gäller snacket, eller tugget, som man säger här i Stockholm? Jag vet att Lasse kom upp i 118 ord på 23 sekunder när han öste på som mest under en hockeymatch. Det var en artikel i Aftonbladet jag hittade faktiskt. Men vem är snabbast genom tiderna? Är det Lennart Hyland? Är det Åke Strömer? Är det Mats Strandberg? Är det Lasse Granqvist? Tyvärr, Lasse och Tommy, jag håller ändå en liten peng på Åke Strömer, som kunde ösa på osannolikt snabbt även om man hållit på en timme och tre kvart referat fullt ut. Som här till exempel, jag fick den här länken utav honom.
Oj. Det var inte Åke Strömmer, det var en hund. Det var Torres eller Smilla.
Smilla är det som snackar.
Det var ingen passning till ditt mejl, Hampus.
Upploppet kommer Sverige. Och Mogren vinner det här. Och Finland kommer att bli tvåa, Norge trea. Nej, vi vet inte på Norge beteende. Jag kommer att bli med också. Ullberg klarar inte det här. Det är väldigt hårt bakom Mogren. Borde det gå som världsmästare. Finland blir tvåa. Men sen är det åker med ensamhetsen. Tjeckoslovakien blir trea. Norge blir tvåa. Tjeckoslovakien blir trea. Finland och Norge blir fyra. Och då Sverige vinner guld. Guld, guld, guld som vanligt. Lätt.
Oj, vad
spännande. Vinner vi guld.
Oj, vad härligt.
Ja, lite Åke Strömmer där.
Guld, 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 guld. Som vanligt, ja, lade till. Det var på andra.
Det var så väntat, så han släppte liksom guldåkandet där för att referera om det var tredje pris till Tjeckoslovakien eller inte. Det var ju, men man får ju lite glädjerysningar när man hör Åke Strömmer och Assa Rönnlund.
Men vem snabba genom tiderna? Åke var snabb, alltså, snabb i tanken och, ja, vad var det var något uttryck om honom, att Åke har en
autostrada från järnbarken till munnen. Alltså Åke Strömmer, det handlar ju inte om att prata fort, utan det handlar om att prata snabbt och tydligt. Det vill säga, det som sägs måste uppfattas. Man måste höra helt enkelt det som sägs. Och då finns det ju några stycken då, såklart, som konkurrerar. Det finns nog ingen mätning som är gjord definitivt. Däremot så kan jag av egen erfarenhet säga att jag har tävlat mot Claes av Geijerstam vid något tillfälle. Mm. Klabbe nämndes ju här, tror jag, mot Strandberg, va? Och vi fick läsa högt ur en August Strindberg-bok. Jag tror att det var till nöjesjournalisten Petter Karlsson på Expressen som skulle publicera en artikel som aldrig publicerade. Jag tror det var så faktiskt. Men det var utklassning. Vi läste, alltså Strindberg tror jag det var, läste alltså en halv sida, boksida. Och den som gjorde, det var utklassning, jag var inte i närheten. Nej. Så Claes av Geijerstam var ju, och han hade ju Disco med Klabbe där, vad de hette, de här programmen han körde för vår generation, 60-talisterna.
Rakt över disk.
Ja, rakt över disk med Klabbe. Och han, åh jädra vad bra det var. Alltså det görs ju inte sådana program, tycker jag, med den digniteten
men
idag.
Men det var ju hopplöst, för att på den tiden
nu
så...
Nu tjänar de en massa miljoner när de står och langar skivor live istället på Friends Arena och fyller till sista plats och heter Avicii eller vad de heter.
Men på den tiden så satt man ju med sin bandspelare beredd att spela in. Och då var ju Klabbe rena mardrömmen, för han kom ju in mitt i låtarna ju och sabbade inspelningen
i sticket, ja.
Och det var ju såhär rec och play också, som att, och när man tryckte på stopp så smällde det ju där jäkla kasset, bam, när knapparna slog upp.
Nej, men han är nog svårslagen alltså, men bland sportkommentatorer. Men det är som du säger, att men ska vi köra en utmaning eller?
Jag kan... Absolut inte.
Alltså
inte
här, men någon annan.
Vi nej, men alltså, ja, men alltså jag tycker så här, så ska det vara en utmaning. När jag slog igenom, och detta kan vara ett sent 80, tidigt 90-tal, då hörde de av sig, så skulle jag kommentera lopp mellan två sniglar och sånt där. Och det är ju inte det här handlar om. Det handlar inte om att parodiera en yrkesskicklighet. Utan det är bara så att förhoppningsvis, om du pratar snabbt och är skicklig på att hantera det, så ska det också vara tydligt och ha ett innehåll. Mm. Och du ska aldrig någonsin sätta dig före det idrottslevenemanget som pågår. För
det är det viktigaste. Sitt inte där och sätta dig framför evenemanget, utan se till att du speglar det som händer och låter det vara det viktigaste. Och att om jag nu pratar fort, eller om du pratar fort, eller om Jens pratar västerbottniska, eller om Martin, vår underbara allt-i-allo-ingenjör, skitsamma. Det är inte viktigt.
Det viktigaste av allt är ju kärleken.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
I den här lådan som jag nu försöker skrämma hundarna med.
Ja, en vaknar och ser rätt lagom irriterad ut faktiskt.
Så hittade vi en lapp senast i den viktiga lådan som hette Anders Svenssons frispark. Och den gick ju väldigt passande till vår fotbollskonnässör Jens Fjällström.
Stämmer. Jag trodde faktiskt att det var någonting annat, att det var ett datum som stod på lappen nämligen. Och ställer du frågan, eller så hade du koll på vilket datum det där var. För det var i alla fall så du ställde frågan när du drog nog lappen och jag sa ta en grön. Och det blev en grön lapp, det blev en fotbollslapp.
Det är i alla fall den händelsen det handlar om nu, väl?
Ja, det är det.
Varsågod.
Jag börjar med no taco, no party. Kopplingen är såklart till Anders Svenssons kärlek till maträtten tacos. Anders Taco Svensson vi pratar om. En färgstark personlighet med en egen mening som han ofiltrerat delat med sig av. Och som jag har uppskattat väldigt mycket. En färgstark spelare som brutit mönster och som haft mod och teknik som sitt adelsmärke. Och en stor vilja att spela fotboll och att våga göra svåra saker. Och det är det som har lett fram till den här kärleksbombningen. Det är ett klassiskt fotbollsmål vi kommer att prata om och lyssna på. Det är ett klassiskt frisparksmål. Det har funnits några sådana i svenska fotbollshistorien, inte minst de senaste 20 åren. Vi pratar VM i Japan-Sydkorea. Vi pratar dödens grupp, det vill säga England, Nigeria, Argentina. Argentina som var en av VMs favoriter, ett av VMs absolut bästa lag vid det tillfället. Sverige har kryssat 1-1 mot England. Man har vänt 0-1 till 2-1 mot Nigeria. Det kommer jag ihåg speciellt, för det här var skolavslutningstider. Och jag var med mina ungar i Södra Sallerups kyrka, kommer jag ihåg. Och jag med många med mig satt med mobilen så där lite, liksom, och så hade sms-rapportering in. Och så kom liksom 1-1-kvitteringen, Henrik Larsson, jag vet inte om den är på hörna eller något i den stilen. Och då ser man ett antal som liksom börjar nicka åt varandra där, liksom, inne i kyrkan på skolan. Där satt den. Och 2-1 kommer också. Så liksom, när vi kommer fram till den här matchen så snackar vi... Ska Sverige avancera så krävs ett kryss mot det här fruktansvärt bra argentinska laget. Och för Argentina så är det vinst som gäller för att gå vidare. Annars är man ute ur turneringen. Superskandal när man är så bra. Vi pratar 12 juni 2002. Vi pratar Miyagi Stadium i Japan. Säger er Mr. Miyagi någonting?
Karate Kid.
Ja, just det. Karate Kid. Och vad sa egentligen Mr. Miyagi till Karate Kid gällande att fånga en fluga med chopsticks? Kommer ni ihåg det?
Jag kommer ihåg att han sån här paint the fence. Mm. När man höll på med sina träningar.
Wax on, wax off.
Jag kommer inte ihåg det han sa med flugan där.
Can you fetch a fly with chopsticks and you can accomplish anything? Och jag tycker det stämmer överens om det här frisparksögonblicket. Henrik Larsson har ju missat 2 frisparkar i matchen. Avståndet till mål är ungefär 30 meter. Han vänder sig till Anders Svensson vid sidan om och frågar: är du sugen? Ja, det är jag. Jag kan ta den.
58:e minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson? Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark! Och Sverige tar ledningen! Det är osannolikt, det är ett mål mot noll! Och hela svenska laget ligger i detta hög! Med Svensson och Anders avbitar ordinarie spelare allihopa! Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten!
Det här är en underbar frispark. Den är hård, han får till med skruven också strålar lite hårt. Och den dyker emot bort och kryssar. Tvålvakten är där, Cavallero, men kan inte hålla den. Och då, vi har 1-0, och det var skönt att se Anders. Härlig frispark.
ganska härliga känslor till det här. Alltså, kommer ni ihåg det här, om inte annat, liksom, så titta gärna på något gammalt YouTube-klipp eller något sånt där det här målet är. För att jag tycker det är så underbar det som sker efter att Anders Svensson har slagit den här fenomenala frisparken. Målvakten där, vad han kan äta, Cavaliero eller något i den stilen, jag kommer inte ihåg riktigt i varje fall, är nog rädd för att hoppa in i stolpen. Så han liksom vågar inte gå fullt för den där. Men det är ju jättefin frispark, men är från långt, långt, långt håll. Men det är att titta på Anders Svensson efter frisparken har gått i mål. För det är nästan så att det är mer chock från början. Alltså, han är ju helt förvånad över den har gått in. Den har gått in mot Argentina i VM-match som gäller här. Och liksom, så chock, förvåning från början. Och sen när han springer iväg så blir det ju liksom översvämmande lycka. Mm. Av det hela, som jag tycker är så otroligt förlösande att se liksom. Så jag rekommenderar verkligen, det där var utmärkt kommenterande från Lasse Granqvist och Ralf Edström som vi tackar, och vi tackar Sveriges Radio så mycket för att vi fick låna det här ljudklippet från dem. Här har vi liksom, Sverige vinner dödens grupp, Sverige går vidare, Argentina får åka hem med svansen mellan benen, det blir ingenting. Och jag tycker det här är ett jättebra sätt att tacka vår mest manlige landslagsspelare i fotboll genom att minnas det här ögonblicket och minns det för evigt.
Ja, det är otroligt.
Han är ju störst, Anders Svensson, när vi, i och med att han har gjort flest A-landskamper också genom alla tider när vi, på här sidan då, när vi jämför. Och att vara utespelare och toppa det är bra gjort. Det är ju ofta målvakter som kommer högt upp. Men det var ju... han hade ju, jag vill minnas, mot Senegal. Sverige åkte mot Senegal sen i nästa runda. Han hade ju ett stolpskott i förlängningen. Och då var det ju golden goal på den tiden i förlängningsspelet.
Snurrfint,
ja. Och så skickade han i stolpen, om jag kommer ihåg rätt.
Med våldsam kraft. Liksom. Det var ingen målvakt i världen.
Tänk vilken dubbelhjälte han hade varit då, då med tanke på det här. Och det, om den hade suttit och de gått till kvartsfinal.
Han gjorde ju drömmål för... Han har gjort x antal mycket läckra mål. För Elfsborg mot IFK Göteborg var det dessutom, tror jag. Jag tror Elfsborg vände och vann med 3-2 den där matchen. Och det var efter en hörna som han får in bollen. Och så tar han upp den på volley. Eller om den kommer i luften, jag minns inte exakt. Men han trycker till på volley i alla fall. Om han tar upp bollen själv och drar, eller om den kommer.
Det, nej, den kom utifrån, den kommer, så sköt han och byter riktning på den, blir det ju då.
Ja,
den
precis. Kommer från sidan. Rakt upp i kring. Och så åker TV-sporten dit dagen efter och ska säga, det där går inte att göra en gång till. Och så, ja, det är inte att det är trickfilmat, men då lägger de upp bollen och skickar in den på motsvarande sätt vid en hörna, och han klipper till. Och tror du inte människan sätter den? Jag tror att det var andra krysset, men han sätter den igen. Uh-huh. En sån här exceptionell megatalang på något sätt som är få förunnat att komma upp i en sådan nivå.
Det finns säkert en och annan Elfsborg-supporter nu som sitter och skruvar sig lite grann där och vill texta eller skriva in till oss och rätta till det hela. Det var mot Malmö FF faktiskt.
Jaha, var Malmö FF. Och
det var på direkt hörna. Så en hörnvariant rätt ut som han drar på helvolley. Och om uppgifterna stämmer och är riktiga, så var det på första försöket när SVT gör det.
Exakt.
Och det är någon Morgan som lägger in bollen dessutom. Och Anders Svensson säger, vi byter ut och tar in Morgan till helgen istället. Eller något i den stilen. Så.
Och tänk vilken kamp det var mellan Anders Svensson och Kim Källström. Vem av de två som skulle spela på mittfältet? De skulle ju aldrig spela tillsammans, utan det var ju endera. Och det delade ju verkligen fotbollsintresse. Och i stora mästerskap är det ganska många som är intresserade av fotboll. Mitt i.
Verkligen.
Hälften tyckte Anders, hälften tyckte Kim. I dagens läge sitter båda som expertkommentatorer och följer det svenska landslaget i fotboll i Discovery-sändningar. Ja. Kim Källström är ny i det, och Anders Svensson är matchkommentator.
Han, sportchefen Emir Osmanbegovic, han är halvnöjd med den rekryteringen och kunna sätta ihop dem som en duo.
Ja, alltså, som det kan bli. Det var nog inte många som trodde det när den här diskussionen rasade som värst.
Ja, det var väl Kim eller Anders. Det var ju som en slogan. Kim eller Anders. Kim eller Anders. Ja. Det var lite som Elvis Presley eller Tommy Steele. Mm. Nej, men liksom att man ska välja en Beach Boys eller Beatles. Ja, där väljer ju alla Beach Boys.
Men. ja.
Men du, 370 matcher för Elfsborg eller något i den stilen. Det är väldigt, väldigt, väldigt många. Mm. Och det tycker jag också är någonting relativt ovanligt, att vara en och samma klubb trogen under så lång tid. Trots att han boendes väldigt nära Göteborg, har ju haft säkert 15 tillfällen att kunna gå till Blåvitt. Men Elfsborg har varit laget i hans hjärta, och på det sättet att han har velat spela där hela sin karriär när han har spelat i Sverige. Och det tycker jag liksom är, ja,
och den nivån, det är en stark del. Även om inte topp 10 kanske i Sverige genom tiderna, den nivån på en spelare som gör att när en sån spelare kommer tillbaka till Allsvenskan och kommer in i Allsvenskan, då kan det vara skillnaden mellan att det är ett guldlag eller inte. Så var det ju verkligen med Elfsborg när han kom tillbaka då 2005. Jag kommer ihåg, det var sista matchen 2005, det var ju då Djurgården tog SM-guld och vann med 8-1 mot just Elfsborg på Stockholms stadion. Och Elfsborg var inte alls vidare. Då hade Anders Svensson kommit under andra halvan av den säsongen och var fortfarande lite tilltuffsad efter spelet i England där i Southampton och så. Men sen året efter så blev det ju guld och då startade en enorm storhetstid som var i mångt och mycket värvningen av Anders Svensson som låg bakom det. Och det finns liksom andra sådana exempel. Man ska upp på den nivån. När Stefan Rehn kom hem till Djurgården så hände det saker direkt. Vi har Marcus Rosenberg. Det finns så här unika spelare som lyfter ett helt lag och kan förändra en hel liga. Eller?
Det var 10 år sedan Elfsborgs SM-guld 06. Det var 14 år sedan Anders Svenssons frispark. Var det 12 juni sa du? Mm. Miyagi Stadium. Det är härliga minnesbilder. 14 år sedan, tiden går. Vi gräver i historien.
Ja.
Och vi gräver i vår låda. Vi gräver i vår viktiga låda. Och nu är det din tur, Tom.
Ja, det är min tur. Då är det bättre att du blandar den, Jens, här. Nu när du ändå är här så ska du få blanda.
Jag har fått synpunkt från lyssnare som tycker att vi borde ha lyssnarnas val lite oftare. De undrar om det överhuvudtaget finns några sådana lotter i den där.
Du får ta utan att titta ner i lådan.
Mm. Grön lapp igen.
Grön lapp.
Tagen med vänster
hand. Svaret på det där är att det finns ett antal lyssnarnas val.
Ja, ja. Det vore ju kul om det kom nu. Det verkar ju en aning riggat i sånt fall. Vad blir det här?
Vi fortsätter på ishockeytemat som har varit mycket idag.
Åh, Wien 1987. Kommer du möjligtvis nämna namnet Klebermas, undrar jag.
Domaren, ja.
Domaren
i Landesgericht. Alltså, det var inte en hockeydomare, utan en domare på
Landesgericht, vad heter det, i Wien.
Alltså, den här lappen, det behövs en egen podcast för bara Wien 87.
Sverige blev alltså världsmästare i ishockey. Efter att Sovjetunionen besegrat Tjeckoslovakien med 2-1 tror jag i den matchen när Sverige spelade färdigt i turneringen så blev Sverige mästare i kavaj. Alltså var det bara den matchen kvar och om Sovjetunionen gjorde sitt jobb skulle Sverige vinna.
Är det här Lob bakom ryggen till Sandström?
Ja.
2-2
målet.
Undrar om det är
Tommy Albelin, Bengt-Åke Gustafsson. Loops,
alltså. Apropå Anders Svenssons mål, det klassiska fotbollsmål. Om vi tar, ja men dels finns det ju den glider in i mål, Nisse Nilsson då, när Sverige slog Kanada, 62 Colorado Springs va? Den är ju hyperklassisk såklart, men sen är det nog det här målet va? 87, Thomas Sandström 2-2. Albelin, skottfint, bakom ryggen, Lob till Sandström, öppet mål. Thomas Sandström 2-2.
Säger Kink. Och Bork i bakgrunden, ja! Redan när passningen går alltså, så ser ju han att det kommer att bli mål.
Och glöm inte Arne Ankan i SVT också, som det. Gjorde matchen där.
Just det.
Men det här måste ju du ha en hel del känsla kring också va, Jens? Det här att Sverige tog VM-guld plötsligt 1987 efter alltså, 25 år hade det gått sedan. Så det är första guldet som vi upplever så att säga.
Ja, jo, men det där var ju en sån otroligt stark rysk och sovjetisk period som ju abonnerade på alla guld mer eller mindre. Så att det kändes ju nästan som en omöjlighet att kunna bryta den dominansen och att då göra det var ju...
Alltså, Sverige var ju, på den tiden gick ju 4 vidare till slutspel tror jag eller något sånt där och spelade en ny serie.
Det var ingen ren
final. Därför inte var en ren final utan Sverige hade spelat färdigt, var en match kvar i den nya serien som de spelade då. Och Sverige var ju på väg att missa att gå vidare till slutspel.
Kan vi inte ta det här nästa?
Curry Lindström, Tommy Sandlin, bara det. Bara storyn vilka som... Ja. Men alltså var ju på väg att missa och gå till slutspel.
Det här är på samma tema som många som hört av sig. Lyssnarnas val kommer komma förr eller senare. Det är ju dundra in på Twitter. Viktor Mattsson, kärleksbombning, Leksands makalösa avancemang till SHL. Varför inte köra det någon gång? Det är också ett exempel på en enorm dramaturgi som påminner om det här VM-guldet 87. Flera har varit inne på Liverpools enorma vändning då i Champions League-finalen. 2003 va?
I Turkiet är det inte där någonstans.
Nej, 2005 och Ayrton Senna, Sir Alex Fergusons inverkan på Manchester Uniteds öde. Stefan Liv som ju det var ju alldeles nyligen var det hans årsdag, dödsdag så att säga. Så att det finns mycket att ta tag i när det väl är dags för lyssnarnas val, men så blev det inte nu. Utan det blir det här, VM 87.
Ja, perfekt. Mycket bra, mycket bra. Mm.
Och det här var ju väldigt kul att ses, måste man säga, eller hur?
Här borde vi göra fler gånger.
Jag säger som Björn Borg, det här ska bli årligen återkommande, i alla fall nästa år. Men du, vad sa du? Ska Donald Trump komma och besöka SHL-klubbar?
Jo, men alltså, vad som helst kan ju hända när vi går igång. Man får ju sälja in det lite grann, va? Och han är ju, utav de två presidentkandidaterna just nu, han mer sannolik än Hillary i alla fall, som ju vacklar till här på 9/11 Memorial-ceremonin i New York.
Ja, just det.
Och det är klart att man tycker nästan att det är lite jobbigt att det är 2 månader kvar till valet den 8 november. För det är, allt blir så himla stort så fort det är någonting som händer och sker. Oerhört öppet.
Jag skulle höra Trumps rådgivare om man säger så här, kom igen nu Donald, nu kliver in här nu, tänk på åka skridskor.
Kör de här standardklyschorna. Kör det på standardklyschor ikväll.
Åka skridskor, åka skridskor.
Den oerhört underhållande Marcus Oskarsson i TV4 mötte jag i samband med att TV4 presenterade sin hösttablå här förleden. Och då frågade jag honom, jag tänkte att han skulle på scen före Vikegård. Jag var med på ett hörn där också. Och då frågade jag honom, hur kommer det gå här? Hillary Clinton leder ju undersökningarna så tydligt. Ja, det är helt fel. Det kommer bli mycket, mycket jämnare. Mm. Donald Trump, han är oerhört duktig debattör dessutom. Och det är mycket som kommer hända. Det är mycket rubriker kvar, sa han. Och han har ju helt rätt, de kommer ju varje dag.
Bra imitation på något sätt. Du lät som han.
Underhållande Marcus Oskarsson. Oerhört skicklig och kunnig. Härligt.
Okej, okay, då säger vi så för nu då. Terminal 5, räkmackan. För dig härnäst.
Ja, det blir den.
Ja, ja, får pantsätta något.
Tack för idag.
Hej, hej.
Hej, hej. Hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.